en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Mycket varmt välkomna till Sillypodden denna torsdag, den 29 februari, skottår har vi dessutom, bara en sån sak. Makota Sara heter jag som sitter här med mig i studion, Kasper Ljungström, och också med i studion Jakob Planell. Välkommen tillbaka till Sillypodden. Du har varit i Italien.
Det har jag verkligen varit, en vecka blev det, så det är... På det sättet tråkigt att vara tillbaka, men fint att se er.
Ja, det kan jag förstå. Jag hade helt köpt och bara tyckte det var genuint tråkigt att vara tillbaka i allmänhet faktiskt också. Jag kollar lite vad du sysslade med där borta, men vi kan väl faktiskt börja i just Italien, för det är ju breaking news här precis innan inspelning. Lite så här som man tänkte, vadå, har inte det här beslutats redan? Var inte det här redan klart? Men nu är det klart enligt flera italienska medier att Paul Pogba stängs av från all fotboll i 4 år. De följer antidopningsåklagarens yrkan på maxstraff. 4 år i maxstraff var det då, och Pogba och hans försvar, de ville inte gå med på någon form av liksom deal innan, utan de menade på att han har fått i sig det här oskyldigt och omedvetet. Antidopningsdomstolen trodde inte på Pogbas advokater och går på åklagarens yrkan. Ja, det är ju slut då på Paul Pogbas karriär väl, eller?
Ja, det känns som att det är slut. När han är klar med det här så snuddar han ju på 35. Och då vet ju de flesta att då har man inte så mycket kvar att uträtta på den stora scenen inom fotboll. Det kan ju bli någon flytt till Qatar eller någon mindre klubb. Men på den stora scenen så har vi nog sett det sista av Paul Pogba, tyvärr.
Nej, jag håller verkligen med, men eller jag är enig i den analysen. Sen så Pogba känns väl varken som spelaren som hade som har motivationen att hålla igång i 4 år utan en klubb så att säga, och ta sig tillbaka till den högsta nivån. Men precis som du säger, liksom östra marknaden är väl intresserad av ett namn som honom. Så att, det känns absolut inte otänkbart att det finns en sån flytt i hans framtid.
Han dyker upp där när man har glömt bort honom om 4 år. Bara, just det, Paul Pogba är tillbaka. Kommer väl alla säga där 2028, då han då kommer att kunna vara tillbaka på en fotbollsplan.
Spontant känns ju 4 år fullständigt stenhårt, gör inte det?
Det är maxstraff.
Ja, exakt.
De yrkar rakt på. Jag tror att det har att göra med, och Italien har man ju märkt det här mycket, den här bettingsoppan som var inför säsongen med Nicolo Fagioli och med Sandro Tonali och så vidare, att deras straff mildrades ju av deras samarbetsvilja. Paul Pogba har inte visat någon samarbetsvilja i det här, utan han har inte gått med på att försöka liksom acceptera ett kortare straff, utan bara rakt av alltså hävda sin oskuld i det. De tror inte för 5 öre på den storyn vad det verkar, och därav att då får han maxstraffet. Han hade en möjlighet att kanske bara ta 2, men samtidigt, om han menar själv att han är oskyldig, ska han såklart gå den vägen. Men maxstraff, ja, det är hårt. Det är hårt, men alltså det, jämför med andra straff så är det väldigt hårt, det straffet han får nu. Och det är ju då att han testade positivt för testosteron i kroppen efter då seriepremiären borta mot Udinese. Han spelade 2 matcher i ligan den här säsongen innan det var liksom tack och adjö. Han blev avstängd av klubben till att börja med då, i väntan på att liksom proceduren ska gå vidare. Och det har ju då slutat med att han nu är helt avstängd. Juventus lär väl inte låta honom sitta ut kontraktet, utan han lär väl försöka bryta det på något vänster. Lär de ju kunna göra också. Direkt. Alltså det är fruktansvärt tråkigt.
Ja, verkligen. Alltså, jag tycker att Pogba, spelare som honom, de växer liksom inte på träd. Visst att han har kanske inte varit sitt bästa jag under flertalet år nu, men när han har sin dag, då är det ju väldigt få mittfältare i världen som kan mäta sig med den liksom spelkänslan, med den tekniken, med spelstilen som han har. Det är väldigt sällan att spelare kommer fram och liksom ser så eleganta ut. Så att det är väldigt tråkigt. Jag har alltid haft liksom ett litet öga för Pogba, men nu, ja, det är synd att det slutar så här.
Mm. Det är, ja, precis, just det, att det är en liksom unik spelartyp som man trott så mycket på, haft så mycket tålamod med egentligen, för att han, absolut, han var ju helt briljant när han var i Juventus sin första vända. Sen blev det ju inte alls som man hade hoppats på i United. Han visade ju lite smått ibland prov på den här extremt höga nivån som han besitter. Men det vart ju inte bra för någon i slutändan. Han återvänder till Juventus. Man hoppas att här ska han växa tillbaka, liksom bli Paul Pogba igen. Och så slutar det så här. Och jag tycker det är fruktansvärt tråkigt att det blir så. Och sen på något sätt talande för en karriär som aldrig blev så pass historisk som man kanske trodde den skulle bli. Absolut, han vann ju VM-guld, han vann massa ligatitlar i Serie A, han liksom ansetts vara en av världens bästa mittfältare stundtals. Men är ett otroligt tråkigt slut och ett rejält fall from grace att det har avslutats med en 4 års avstängning och potentiellt då någon comeback i Al-Shabab eller dylikt, är väl det man kan tänka sig. Eller MLS kanske, vem vet. Det är ju den stora nyheten i Italien här idag. Ett Italien där det också spelas lite veckoserie A. Inter rulla på, Jakob.
Så är det. Liksom på ett oförskämt sätt nästan ju.
Det är helt makalöst bra det med just nu.
Ja, precis. Alltså det blir ju... man har ju hamnat nästan i liksom ett mindset där det... där är det svårt att ta in bara hur bra Inter är. Och många... många som har följt Inter länge, inklusive jag då, har ju svårt att dra sig till minnes att Inter som har varit så här bra. Och då är ju liksom trippellaget inkluderat. Det är ju en helt annan typ av fotboll nu. Och det är ju, har ju med liksom utvecklingen i världsfotbollen att göra såklart. Men det är otroligt. Alltså tittar man bara på siffror, så i och med 4-0-segern igår så har ju Inter nu flest gjorda mål i topp 5-ligorna, färst insläppta. Och har ju vunnit alla matcher i alla turneringar under 2024. Det är det är sanslöst.
Ja, det är makalöst. På tal om liksom heta, så är ju Atalanta, som de ju mötte igår, ett av Europas hetaste lag just nu. De har ju verkligen imponerat i Serie A och inte bara totalt pulveriserat dem, och det säger ju någonting om vad det här laget kan stå för liksom. Alltså det var en makalös insats igår, tycker jag.
Du var ju och såg båda gängen här i Italien, både Atalanta då när de mötte Milan och sen även Inter i Champions League mot Atletico Madrid. Vad kan du ta med dig från Italien och San Siro?
Ja, men om vi fortsätter på Inter till att börja med då, och Atletico Madrid, så är jag jätteimponerad av Inters insats. Alltså 1-0 hade jag ju tagit på förhand, så... men det är ju underkant, tycker jag. Om man tittar bara på XG, är väl det måttet vi har liksom, ska vara så objektivt som möjligt, så är väl inte runt 2:an och Atletico runt 0,5:an liksom. Arnautovic borde gjort fler mål.
det borde han ha gjort. Den gjorde han det väldigt bra i det här inhoppet, måste jag säga.
Absolut.
De var ju väldigt bra i den matchen också, även om de till och med kan se bättre ut, Inter. Ni som undrar, men vad Silly-rykten, vi kommer till sånt, ni kan vara lugna. Det är inte jättemycket som händer just nu i den här
skedet. Trots allt slutet på februari, då finns det utrymme för annat.
Ja, men lite så, det spelas ju faktiskt lite fotboll. Kasper, tokhyllade Atalanta här förut också, håller du med?
Ja, alltså Atalanta har ju verkligen etablerat sig som ett topplag i Serie A under Gasperini och slåss ju om Champions League-platser även i år. Så att det håller jag ju med om. De är ju inte lika heta som de var för 3 säsonger sedan, eller vad, när de gick till kvartsfinal i Champions League. Men det är ett jättebra lag. Och spelare som Charles de Cattelare gör ju till och med bra ifrån sig där. Så att,
ja, just det.
Det säger ju någonting om att det är en fungerande klubb i alla fall.
Ja, men så som Atalanta har sett ut liksom senaste månaden eller två bara, det är ju, de har ju varit där uppe med liksom ett av Europas absolut hetaste lag, och Inter har noll problem. Det är makalöst, tycker jag.
Vi har ju 2 svenskar i Atalanta dessutom, både Isak Hien och Emil Holm. Holm har ju varit där lite längre än vad Hien har varit. Ska jag säga om deras start i Bergamo, Jakob?
Alltså Hien har ju dragits med en del skadeproblem just sen han anslöt i januari, men jag tror att på sikt så är det en perfekt miljö för honom att vara i för att utvecklas.
Mittbackar brukar bli bra i Atalanta.
Ja, precis. Precis, och han har ju Jag tror absolut att han har egenskaper för att lyckas i Gasperinis trebackslinje. Han är fysiskt bra, tidigare offensiv spelare, skicklig med bollen och ja, som du säger, en bra miljö under Gasperini har har det liksom sett många mittbackar utvecklas tidigare. Emil Holm har ju tagit fram tills nu egentligen då en startplats där på högerkanten under 2024. Sen så som sagt, jag var ju på plats där på bortamötet med Milan i söndag, så då hade han det ju, det var högt och lågt för honom kan man säga. Han blev tunnlad av Liao till innan hans makalösa mål då, till 1-0 i början av matchen, och sen så var han inblandad i en kontroversiella straffen, drog på sig ett gult kort och blev utbytt i halvtid.
Nej, det är samtidigt en liksom bra miljö att spela. Jag tänkte så här, Gasperini är ju faktiskt kvar där. Man glömmer lätt bort det, och det var ju en av liksom fotbolls-Europas allra mest hyllade tränare när han tog Atalanta liksom hela vägen till Champions League och så. Varför pratas det så lite om honom i den här tränarkarusell? Är det för att det är så många tillgängliga?
Jo, och sen har han har ju visat att han har ganska liksom kontroversiella ledarstilar som kanske inte passar.
Ja, det kan man väl konstatera.
Så att så här, det är väl en profil som inte direkt hade varit lämpad någon annanstans än i Italien typ.
Han löser inte en så här standardiserad arbetsintervjuprocess där liksom, när du ska göra personlighetstest och liksom prata om olika saker, och hur ska du stärka det här teamet och hela den.
Nej, men om Brighton kommer att knacka på dörren liksom och ska ha en arbetsintervju med Gasperini, då nej, det blir clash efter 2,5 sekunder.
Det har ju varit lite snack kring Simone Inzaghi dock. Finns ju lite lösa rykten. Chelsea är väldigt sugna på honom och så vidare, men samtidigt, varför skulle han vilja lämna Inter just nu? Kan man ju undra.
Nej, jag tror och hoppas såklart inte heller det, men alltså senast igår så fick han ju frågan om de ryktena liksom efter matchen mot Atalanta, och ja, dementerade ju förstås. Ja. Men han har ju, alltså det orosmålet är väl att han bara har kontrakt över fram till 2025 då, så över nästa säsong. Men jag har jättesvårt att se att det skulle vara några problem att förlänga det. Känslan är ju verkligen att, såklart att Inter vill det, men att han också vill.
Ja, och han är också medveten om att han kanske inte får jättemycket alltså transferbudget att jobba med alltid. Och kan ändå acceptera en sån verklighet som ändå Inter är i. Är det klart med Mehdi Taremi och Piotr Zielinski till sommar?
Det ska det ju vara. Zielinski säger att han har redan har genomgått läkarundersökningen, och Taremi ska ju vara bokat åtminstone, om det inte liksom har genomförts till skymundan. Men det ska vara klart, och det är ju med ytterligare spets och bredd då, till Inters redan ganska starka mittfält, och framförallt ett vassare, ett tredje val skulle jag säga, än det som finns nu i anfallet.
Ja, och Simone Inzaghi gillar ju att rotera sina anfallare sen. Som sagt, Arnauto, vi gjorde ändå bra mot Atletico. Nämnde Rafael Leao i förbifarten här förut. Han har ju också varit flitigt omryktad. Han gick väl ut här och sa att han tänker bara på AC Milan just nu, och att det här snacket om Chelsea och Premier League och PSG och allt vad det är, det har han inte mycket till övers för. Men såklart han säger det i slutet av februari, under en säsong där Milan fortfarande har ganska mycket att spela för. Vad tror vi då? Tror vi att han, alltså är det... Han har inte varit lika bra den här säsongen. Han har ju börjat komma igång lite över känslan. Men är liksom så här 1,5 miljarder eller vad han nu skulle kosta, är det en summa som PSG eller Chelsea något skulle betala för Rafael Leao idag?
Alltså jag får känslan att Rafael Leao är något slags undantag till den moderna fotbollen. Det är klart att så här, han kommer inte alltid vara i Milan, men han kommer nog vara där ganska länge. Det tror jag verkligen, och när PSG ska in på marknaden, ja, då finns det bättre alternativ. De har varit inne på Marcus Rashford under en väldigt lång period. Han ska väl förr eller senare lämna United, vad det verkar som.
Leao är ju ett bättre alternativ än Rashford.
Ja, men det är också ruskigt mycket dyrare förmodligen.
Sannolikt, ja.
Ja, sannolikt. Och jag tror faktiskt att han blir kvar helt enkelt.
Mm. Då har nog Milan varit glada för om han skulle bli. Victor Osimhen lär väl dra, va? Det, ja. Eller?
Alltså. Ja. Jo, men det får vi nog räkna med.
Ja, om vi går till Napoli där då. För nu var ju Victor Osimhens landslagskamrat här, William Trostekong, fick ju frågan då om vad Osimhen ska hitta på. Och Trostekong sa ju att kan inte säga det här nu, men jag vet. Mm. Att han vet. Och det verkar ju som att det finns någonting här annalkande. Och när man säger så där i det här läget, då tänker man kanske att han ska stanna kvar i Napoli, totalt ointresserad av att dra. Det tror man ju dock inte, med tanke på hur mycket han har flörtat med en Premier League-flytt och känner sig redo för nästa steg. Och Napoli lär väl inte ha så mycket att hurra för nästa säsong, sett till hur bedrövlig den här har varit. Nu vann de i och för sig med 6-1 igår från mer eller mindre ingenstans. Han gjorde mål också, Osimhen.
Tre, va?
Ja, till och med det. Så att... Men är det Chelsea?
Alltså, ja, det är ju liksom det känns ju svårt att bolla upp ett seriöst motbud. Arsenal, visst, de finns PSG. Där, men ja, men nej, alltså han är så fruktansvärt inställd på Premier League, så jag har svårt att se att han skulle nobba både Chelsea och förmodligen Arsenal också för att gå till PSG. Det är, ja, jag har svårt att se det, men visst att det är ett alternativ, men jag tror att det är William Trostekong har fått informationen att det blir Chelsea för Osimhen nästa säsong.
Det är väl känslan i alla fall. Ja. Och det kan man förstå. Måste de få pengar för det också. Och
det kan ju vara så att han liksom bara kallt räknar med att Chelsea kommer buda. Att han liksom, han spår lite väl långt in i framtiden. Osimhen här. För man har ju inte riktigt hört något att det ska vara konkret på det sättet. Utan det är ju bara Osimhen som är totalt övertygad om att det är så här det kommer bli. Allting är klart. Men i övrigt har man inte hört någonting från Chelseas håll att så här, det ska ha läckt att liksom, något bud är skickat, några diskussioner är liksom förda. Alltså det är bara från Osimhens håll som allting är klart.
Han säger att han vet vad han ska göra, och det är det som talar för att han stannar i Napoli. Det är det enda han kan liksom styra över. Men det man undrar lite är ju alltså att, och vi kommer väl in då till England där, för att Chelsea, det är inte säkert att de har något Europaspel att erbjuda nästa säsong. Ska han gå till Chelsea som bara spelar i Premier League utan att ha någon form av liksom Champions League eller någonting tillgängligt?
Ja, det är klart att det är en nackdel, men...
Brinner han så mycket för Premier League?
Ja, det verkar ju inte bättre än att han gör det. Alltså han verkar ju vara liksom totalt inställd på att det blir Premier League. Det finns två alternativ, Chelsea är frontrunners. Då får han nog liksom ta det, eftersom att han är så angelägen om att flytta till Premier League.
Om man leker med tanken att Arsenal och Chelsea budar lika mycket, så är väl snarare Arsenal en väldigt mycket intressantare destination att gå till idag.
Ja, så är det ju absolut. Men då ska de ju också buda lika mycket, och det har man ju svårt att se, men ja, det är väl ingen omöjlighet. Men...
Det är en lilla detaljen. Ja, och sen har vi Manchester United, ska väl inte helt glömma bort här heller.
Nej.
Jag tror ju inte vi ska helt utesluta PSG. Det måste ju ändå vara lockande. Du blir Kylian Mbappés ersättare. Ja. En bra pedestal man sätter in honom på då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
På tal om Chelsea, nämnde tidigare, de har ju en liten Europa-livlina kvar, och det är ju FA-kuppen. Satt långt inne mot Leeds, vann med 3-2 där till slut efter Conor Gallagher sena mål. Om ni hör mer om Chelsea säsong i övrigt kan ni lyssna på Sportbladet Daily idag för övrigt, där vi pratar just Chelsea och problemen de har haft trots alla miljarder de har spenderat. Men det man kan säga här kortfattat är väl i alla fall att de behöver ju, FA-cupen är verkligen viktig för dem.
Ja, absolut, men sen är det ju inte totalt över i ligan om man ser till bara Europa. Så om jag har liksom gjort kalkylen rätt, så är väl sjundeplatsen Conference League nu, va?
Och beror väl lite på vad som händer med kupper och
med exakt.
Koefficienter och...
Precis, men om vi någonstans utgår från det, så är det ju bara 4 poäng upp till Brighton, som inte är bra för tillfället. West Ham är inte heller bra. Nu var man senast, men de spelar inte bra fotboll, så är det bara.
De vann med 4-1.
4-2.
4-2 till och med var det.
Ja, absolut. En bra insats, men sett över hela kalenderåret så har varit bedrövligt. Så att de svajar. De som är mest stabila, det är Wolves just nu. Det är de som någonstans hotar om Europaplats på mest allvar. För att Newcastle är ju... totalt under isen. Och sen är det bara 4 poäng upp. Så att
Brighton.
Det, jo, exakt. Men de är inte heller speciellt bra.
Fast.
För dagen.
Alltså det är ganska stort avstånd ändå. Och sen får man räkna. Alltså,
det är 4 poäng. Det är inte så stort.
Jo, för Chelsea, för de kommer inte gå rent.
Nej.
De kommer det. Det
de är med i racet i alla fall.
Väldigt ja, mycket. Det är inte över. Absolut inte. Men det är ju mycket som talar för att de kommer att hamna utanför topp 7.
Mm, så är det.
En del talar för att de hamnar utanför topp 8 också. Mm. Så att, ja, det, på det sättet kan kuppen bli viktigt. Men det är ju väldigt lite som talar för att de ska vinna kuppen heller.
Ja,
med tanke på vilka lag som är kvar i den. Det är ju Liverpool är kvar, deras ynglingar där. Några nya namn vi fick bekanta oss med. Jaden Dance till exempel.
Mm.
Aldrig hört talas om Karin innan. Som gjorde 2 mål och ja, verkligen imponerade. Det är ju ett av namnen. Och sen ja, jag kommer inte ens på allihopa i huvudet, för det är så pass många nya namn
som Clark och det är någon...
Bobby Clark är ju där såklart.
McConnell eller Donald
McConnell på mittfältet.
Det är bara unisar överallt.
Ja, det är otroligt faktiskt. Ja, Louis Comas var det som gjorde första målet också. Helt ny bekantskap där med seger mot Southampton. Och sen då United som löser en sen seger mot Forest där med Casemiro som gör målen. Flitigt flyttryktad Casemiro ska vi väl säga. Mycket snack om en flytt i öst för honom också. Och det var väl inte så mycket som indikerade eller liksom tonade ner det här snacket utifrån insatsen United gjorde och han gjorde i den här matchen, även om han gjorde mål då. Ja, det är väl det man kan säga där. Samtidigt där vi har i Silliväg framförallt, ja, vi kommer till Kylian Mbappé, ni kan vara lugna, det finns massa av andra där också. Men däremot tränarpusslet, för det är ju fullt pågående inför nästa säsong. För att dra det kortfattat så har ju Liverpool enligt Bild kontaktat Xabi Alonso nu. Bayern München, som också vill ha Xabi Alonso, de sitter ganska lugnt i båten ändå enligt Bild och tänker att han kommer tacka nej. Han ska ju till Bayern och Bayern tror på det här, att få in Alonso. Jag tror absolut att Liverpool skulle vara aktuellt för Alonso. Sen har ju Simon Rolfes varit ute och sagt att det är väl absolut aktuellt att han stannar i Bayer Leverkusen, vilket också är ett scenario som man ska ha i åtanke. Kommer ställa den här frågan många gånger fler under den här våren, men var hamnar Xabi Alonso?
Ja, det...
Jag har svarat på den här frågan förut också.
Ja, det blir svårare att svara desto längre tiden går, känns det som. Först var det fullständigt solklart att det var Liverpool som gällde. Ja. Men sen har ju Bayern på
imploderat.
Något sätt imploderat och blivit ett seriösare alternativ allt eftersom här. Så att ja, det är ganska svårt att svara på i dagsläget vart han kommer hamna. Men ja, det blir en ruskigt intressant följetong. Jag tror vi kan utesluta att han är kvar i Bayer Leverkusen i alla fall. Det tror jag absolut.
Jag tror inte vi kan utesluta det. Alltså, säg att de fortsätter på sin svit och fortfarande inte har förlorat en match när säsongen är slut.
Mm.
Det är typ inte omöjligt.
Men vad ska han göra där nästa säsong då?
Fortsätta sviten.
Det är bara det, för han kan ju inte toppa liksom den här säsongen.
Ja, man fortsätter den sviten, vinner med Champions League och bara farten. Så att, ja. Alltså, det, att se vad han kan göra med det där laget i Champions League, det är inte helt otänkbart. Sen så här, det är få somrar som det finns så mycket attraktiva arbetsgivare som jagar tränare som den som kommer.
Nej, precis. Alltså, jag delar egentligen din analys, Makoto, att det borde inte vara otänkbart att stanna i Leverkusen, men när just Liverpool och Bayern München då, tidigare liksom klubbar han har spelat i, så behöver tränare, så känns det ju som att det lutar åt flytt. Va?
Mm. Lösa uppgifter om att han väntar på Real Madrid finns också. Alltså, egentligen den klubb som han vill ta över. Men där sitter ju Carlo Ancelotti och höjer ögonbryn och mår bra. På tal om Real Madrid så Zinedine Zidane, han har ju bara tränat Real Madrid i sin tränarkarriär och byggt upp en ganska bra CV ändå, med tanke på vad han gjorde under tiden, de två sessioner han har varit i klubben.
Det får man säga.
Ja, nu var det ju 2021 han lämnade, och i en intervju här med Gianluca Di Marzio så öppnar han för att han ändå är lite sugen på att träna ett lag igen. Han har kopplat samman med FC Bayern. Bayern har gjort tydligt att nej, tyska är inte ett krav för jobbet. Fotbollens språk är internationellt, så att säga. Zidane passar profilen. Han anser Bayern vara en stor klubb och en institution på samma sätt som Real Madrid är. Det känns som det naturliga andra alternativet, har inte blivit Xabi Alonso.
Ja, det är väl ett av andrahandsalternativen. Det kommer ju liksom krylla av tyska topptränare som ska få ett jobb.
Jo, men alla de här tyska topptränarna har redan bränt sina broar i Bayern.
Ja, bränt sina broar. Ja,
Nagelsmann kommer inte tillbaks.
Nej, men alltså, nej,
Flick
absolut.
Flick kommer inte tillbaks.
Du tror inte det?
till Bayern.
Alltså det är väl inte, alltså det går inte att utesluta. Det är klart att jag inte är favorit på det, men det går inte att utesluta.
Nej, alltså inte helt. Det har väl typ uteslutits av vissa, från vissa håll liksom. Men, och Tuchel, ja han ska dra. Ja. Han lämnar ju Bayern. Ja,
exakt.
Och nej, det är men... ingen som imponerar, för att, med tanke på att Dortmund vill ha ny tränare. Terzic har ju inte gjort någon glad. Det finns ju ingen som jag kan komma på rak arm som liksom går rakt från en klubb i övrigt i Bundesliga skulle kunna ta Bayern jobbet.
Nej, du kanske har rätt. Alltså det kanske är så att Zidane är andras alternativ. Och då ska det bli spännande att se hur han hanterar en annan miljö än Real Madrids miljö. För det är ju också liksom en asterisk i det hela. Hur, liksom, hur tar han sig an ett annat jobb än liksom, någonstans ett färdigpusslat Real Madrid?
Exakt. Serverat Real Madrid. Rafa Benitez liksom... gjorde grovjobbet och la grunden i början när han liksom hittade Casemiro typ och värvade Lucas Vázquez som ju varit den liksom allra viktigaste spelaren i det här Real Madrid under de här senaste åren. Ska jag bara. Men
hipstora sikt annars. Ja, det piggar upp.
Nej, jag står för den helt och hållet egentligen.
Men apropå Zidane så lär väl också Juventus kanske vara lite ute efter honom, eller? Vad tror ni?
Ja, självfallet.
Ja, det tror jag nog.
Det kändes ju ganska aktuellt för några år sedan. Alltså kanske när Cristiano Ronaldo gick dit och sådär, så bollas upp lite. Mm. Och han har ju spelarhistoriken där. Och Allegri kan väl inte vara kvar.
Nej, det
alltså,
de var svårt att se.
Vad ska de göra då? Alltså, nu har ju ändå Allegri gjort... Alltså den här säsongen har ändå gjort det ganska bra.
Ja, poängmässigt, ja. Alltså ändå. Liksom kanske över förväntan. Men det är ju inte... ingen blir ju glad av hur det ser ut.
Nej, men Juventus är också en klubb där du kan komma undan med att du behöver liksom riva ut ögonen för att titta på deras fotboll.
Så är det ju lite, men frågan är liksom om man i världsfotbollen, hur länge, alltså, är det så som världsfotbollen ser ut idag? Jag tror inte man överlever på samma sätt som man kanske gjorde för 15 år sedan. Med en sån typ av fotboll.
Du tror inte Capello hade haft framgångar i dagens fotboll?
men framförallt så i Juventus kan man komma undan med att spela ganska dålig fotboll om man också vinner Serie A, vilket man har gjort hur många år som helst i rad. För det har aldrig funnits någon riktig utmanare. Nu finns det en utmanare som är av absolut högsta klass. Så att
utmanare då... det alla jagar inte.
Ja, men exakt. Liksom. Men alltså, så att idag kommer man nog absolut inte undan på samma sätt som man gjorde för 6, 7, 8, 9 år sedan.
Sen får man ju titta på Juventus trupp. Alltså det är ju en av de svagaste Juventus-trupperna i mannaminne som de formerar ut här. Nu är absolut något vassare känns det som än vad fallet var stundtals förra säsongen. När man undrar, det här är inte värdigt Juventus ställa ut den typ av lag de gjorde. Det man får ge Allegri är ju att han rider ut den stormen. De börjar ta poäng. De är med ändå uppe. Mm. De går mot Champions League-plats. Han har gett ganska många unga spelare chansen att etablera sig och de har tagit den.
Det ska han absolut ha.
Ja, så att han har gjort ganska mycket positivt. Och jag har varit Allegris liksom en av de hårdaste kritikerna tidigare mot allt vad han står för som fotbollstränare i Juventus och hur de spelar. Och hur liksom, ja, fruktansvärt det har varit att titta på dem stundtals. Men nu tar de faktiskt poäng och han ger unga chansen. Jag tycker att han på något sätt har fått en revansch där. För jag utesluter inte att han får fortsätta.
Alltså det ska jag... Han har väl kontrakt också, tror jag, till över 2025, alltså över nästa säsong. Eller till sommar 2025 blir det ju. Men ja, jättesvårt att se att han skulle få förlängt efter det. Alltså det är väl... Han är ju tight med Agnelli liksom. Det är väl det. Men annars så... Alltså det kommer ju också så många intressanta tränare. Alltså Zidane skulle ju såklart vara ett hett alternativ för Juventus. Men också Thiago Motta lär väl även Milan rycka i sommar skulle jag tro.
Det verkar ju som att, alltså, man ska ta det som faktiskt rapporterar från folk som har kollat i Sverige. Det är ju som sagt 2025, men att det är ju inte bestämt om de vill fortsätta med Allegri eller inte.
Nej.
Om han vill fortsätta, till att börja med också. Ja, och då absolut. Men Zidane, om man får välja mellan Bayern och Juventus idag, om vi går tillbaka till den grundfrågan, då väljer man ju Bayern idag, även om det är rörigt där. Absolut, Juventus är långt ifrån där de var en gång i tiden. Sen vad Juventus ska gå för tränare, profil och ersättare, svårt att sätta fingret på. Väldigt svårt att sätta fingret på. Alltså jag tänker ju spontant och utesluter inte typ De Cherbi. Alltså
Alltså efter den här säsongen så är det ju mer rimligt än efter typ förra när Brighton flög. Nu är det ju lite mer, det går inte lika bra för Brighton som det har gjort. Och...
lite ojämnare i alla fall.
Ja,
om exakt. Du är en italienare så lockar nog ändå alltid ett tränarjobb i Juventus.
Ja, alltså,
liksom, folk skulle säga nej till det.
Alltså, precis som med Thiago Motta så lär både, alltså De Zerbi var på både Milan och Juventus radar.
Ja. Ja just det, Milan ska väl kanske potentiellt byta ut Pioli också.
Skulle kunna vara så, ja.
Sen som Pioli har gjort det fantastiskt bra i Milan, det måste man ändå säga. Han tog dem en skudett och det trodde man absolut inte han skulle göra. Men nu börjar man på något sätt se slutet på sessionen här ändå. Mm. Och han kommer nog tackas av liksom ändå med stor dignitet och så vidare väl när de väljer att bryta. Det hoppas jag i alla fall. Mm. Om de nu väljer att byta.
Men, alltså, om vi liksom växlar tillbaka till Juventus så om man får spåna fritt så ska ju inte jag utesluta en tränare som typ Maurizio Pochettino, för att jag tror inte att han kommer få vara kvar i Chelsea om man inte vinner cupen eller nyper en Europaplats
och vem tar då
där.
Chelsea?
Ja men då
De Zerbi
är ju liksom han finns ju där.
Det är ju typ det.
Jag tycker inte Thiago Motta är också aktuell för Chelsea tror jag. Alltså så här, det är ju vidöppet för så många tränare.
Mourinho.
Ja, visst, men
det hade man ju älskat.
Ja.
Jag tror du hade kunnat vinna många poäng på den ändå, men med Chelsea-fansen. Alltså, de förstår hur illa det är nu. Kommer de få tillbaka Mourinho som ändå alltid har haft en liksom, speciell plats i Chelsea-fansens hjärta. Ja, ja, det hade ju varit med den truppen. Åh, herregud. Andra klubbar som letar, ja, Newcastle verkar ju inte vara helt nöjda med Eddie Howe den här säsongen, det kan man också förstå, det var väl en tidsfråga, jag tyckte han gjorde, slog över sin vikt förra säsongen verkligen. Mm. Intresserad av Julian Nagelsmann sägs det, som ju kan vara ledig efter då EM. Många av de tränare som alla bara förväntar sig ska vara på marknaden, som man bara väntar på att de ska göra sig av med till sommaren. Det kommer bli ett helt liksom, otroligt rör i tränare tombola där bara alla namn kastas hit och dit och många klubbar. Vilka är det egentligen som vi kan slå fast har sin tränare nästa säsong? Ja, det är Real Madrid då.
Ja. Real Madrid, Tottenham.
Tottenham lär ha kvar sin tränare. City, ja, Arsenal lär ha kvar.
City, Arsenal har ju kvar sina tränare.
Det lär de väl ha. Och Tottenham som sagt.
Ja, Inter.
Inter, ja. Är Napoli lär väl inte ha kvar Calzona där kan man.
Nej, det var
kan fortsätta bolla det slovakiska landslaget med.
Ja, det hade ju varit något.
Ja, nej, det kommer bli en ruskigt rör i sommar alltså. Det kommer det ju verkligen bli. Alltså ett namn för Newcastle som jag inte tror är totalt ointressant för dem, det är ju Graham Potter. Jag tror inte att det är fullständigt orimligt.
Absolut
att han...
inte helt orimligt.
Nej, jag gillar det. Jag
gillar det.
Ska de gå på ung hipster engelsman igen? Alltså när de valde Eddie Howe så var det ju den vägen de gick liksom.
Ja, alltså varför inte? Jag tror inte det är otänkbart. Sen vill väl Newcastle någonstans fortsätta sin resa mot toppen. Och då kanske Graham Potter är fel profil. Då kanske man vill ha någon som har högre höjd i sig och högre liksom. Som typ en Thiago Motta. Någon som är på väg uppåt och kan bli riktigt, riktigt bra. Det tror jag väl kanske inte att Graham Potter kan bli. Men...
Potter West Ham rimmar bättre tycker jag.
Ja, absolut. Ja. Det gör det väl.
Vi får se vad som händer. Då ska vi ha Barca in i den här mixen. Atleti kommer väl ha. Kommer Simeone vara kvar?
Jo, nu. nu får det vara lugnt liksom. Nu får vi lugna oss.
Nu får vi lugna oss, det är sant. Någon som inte verkar bli kvar i sin klubb som han är i nu, det är Kylian Mbappé. Fortfarande ingenting officiellt bekräftat från något håll. Bara uppgifter helt och dit om Real Madrid. Och nu var det ju det senaste att önska honom lycka till i hans framtida så påstådda äventyr. Det är ju emiren av Qatar. Han sa lycka till Kylian Mbappé när Mbappé var inbjuden till Elysée-palatset för att käka ett mål mat med president Emmanuel Macron, emiren av Qatar och Nasser Al-Khelaifi som också var inbjuden. Någon ligan-boss där också. Han var ju åtminstone inte där för att prata i Israel och Hamas-konflikten, för det var där som Macron och emiren av Qatar skulle göra. Mm. Mbappé skulle vara där på middagen bara och tur var väl där, för någon form av gräns får det väl finnas på något sätt, känner jag.
Ja,
han gör sig redo för sin flytt och lösa uppgifter i Spanien gällande att de också har, att då Mbappés entourage har erbjudit en annan Mbappé också, Isen Mbappé, lillebror till Madrid. Hans kontrakt går också ut tydligen. Jag vet inte om det är ett krav eller ett erbjudande i förhandlingarna.
En sån här gammal Donnarumma.
Ja, jag tänkte precis säga det.
Donnarumma. Ja, fast isen är ju faktiskt ändå lovande.
Ja, jo, det kan jag säga.
Donnarumma-lösningen.
Det var ju en storebrorsa till och med.
Donnarumma-lösningen var ju helt otrolig. Och det hjälpte inte. Man gick på fri transfer ändå i slutändan. Till PSG. Gianluigi Donnarumma. Det var inte helt uppskattat hos Milan-fansen. Inte uppskattat än idag. Real Madrid är inte nöjda med bara Kylian Mbappé, och då åsyftas inte Isen Mbappé, utan de är ju även på gång att värva Alphonso Davies. Alphonso Davies som nyligen var på lokal tillsammans med några lagkamrater. Leon Goretzka var där, Serge Gnabry, David Alaba skadad var på plats i München också. Och någon rappare där som hade någon fest på något privat lyxhotell. Davies checkade väl ut från den här festen vid 4-5 på morgonen enligt Bildt, och var på plats på Säbenerstrasse och tränade 10.30 dagen efter. FC Hollywood levererar fortsatt, och Alphonso Davies är helt inställd på att spela fotboll någon annanstans nästa säsong. De vill ha en ersättare dock, och huvudkandidaten för Bayern att ersätta Alphonso Davies heter Theo Hernandez.
Ja, det är ju oerhört rimligt sett till spelarprofil och allt annat, så att det är... Men frågan är hur lättlöst det blir. Ganska uppskattad i Milan. Ganska viktig för Milan.
Ganska viktig,
ja, jag skojar inte. Jag har svårt att se att man ska lösa det, men det är klart att han är första val. Det förstår väl alla nästan.
Alltså om jag var Milan så hade jag ju hellre sålt Leao än Theo Hernandez.
Ja,
alltså sett till vikten han har och hur han har växt i den där klubben och allting. Sen är frågan, vad kan de tacka nej till förbud? Vad vill Theo Hernandez själv? Han har varit ganska många år i Milan nu också.
Jag tror inte att det är helt otänkbart en sån flytt faktiskt. Det tror jag inte. Men precis som du säger, alltså, såna där ofta kan det bli kedjeeffekter och sånt där. Alltså, säg att Leao går till PSG och Bayern München knackar på dörren för Theo Hernandez. Då kanske han är närmare att lämna, så att säga. Om man inte tror att Milan kommer konkurrera. Liksom.
Ja, och sen tänker man ju också, nu är ju fjärde, Lucas Hernandez har ju gått till PSG. Borde inte de vara ute efter Theo också? Borde inte de vilja spela tillsammans någon gång igen? Och Theo Hernandez har nog gjort ganska bra i PSG också, kan man säga.
Jo.
Och passar helt in på profilen vad PSG vill ha för spelare och bygga lag kring. Det vill säga franska spelare. En annan som är på den här listan över potentiella vänsterbackar till Bayern är faktiskt Andy Robertson. Inte heller helt dum tanke, tycker jag.
Nej, alltså det är ju absolut ingen dum tanke från Bayern, men återigen,
alltså varför skulle
det ska ju mycket till för att en spelare ska lämna det här Liverpool. Nu ska ju liksom Jürgen Klopp ut, och då ska ju någon ny in, så att vi får väl se hur han väljer liksom formera laget och så. Men jag tror att när du har kommit till Liverpool, den staden som det är, det laget som det är, alltså den känslan som det är, då är det väldigt få spelare som lämnar. Och det har vi ju sett. Alltså, de har ju haft kvar sina kuggar väldigt, väldigt länge nu. Och det är ju Klopp som har byggt hela det här laget. De har ju varit där från Kloppstart till slut. Så att, ja, vi får se. Men jag tror att det blir svårlöst.
Det är ju därför jag menar just att om man ska försöka värva dem från Liverpool, så är väl den här sommaren. Alltså när det finns en osäkerhet och en ska träna dem. Och i fallet Robertson så känner man inför säsongen, när man pratar om Trent Alexander-Arnolds nya roll på motsatt kant, den kan ju bli liksom ett problem för Robertson, som ju är en väldigt renodlad vänsterback. Han kan inte spela till vänster i en trebackslinje. Och om Liverpool ska börja experimentera på det sättet med motsatt ytterback och den profilbeskrivningen, så kan det ju bli liksom problem för Robertson, som kanske inte passar in i det nya systemet. Så det är ju en sån spelare jag kan tänka mig ändå. Också att han har gjort verkligen, han har vunnit allt han kan vinna i Liverpool. Han har varit där, han har blivit en liksom stor spelare och en av världens bästa på sin position. Ny utmaning, nytt äventyr. Ser det inte som helt otänkbart ändå. Och om du ska gå, då är det väl samtidigt som tränaren som byggde dig på något sätt.
Ja, jo, så är det väl kanske. Men då, alltså, vänsterbacken är fel position att börja släppa spelare på för Liverpool. Sen som högerback, ja, det finns väl liksom en väg ut för Trent Alexander-Arnold efter att Conor Bradley har kommit in och gjort bra succé. Men vänsterback däremot, ja, det är Joe Gomez. Ska han...
Men du värvar ju en ny då.
Ja, en som passar. Gör du det?
Ja, men en som passar.
Då sätter du Joe Gomez på bänken igen, alltså, efter den här säsongen.
Ja, alltså, ska du gå in med Joe Gomez som första valet på den positionen?
Nej, det är det jag menar. Det är, alltså, så här, det är oerhört svårt. Jag har svårt att se det hända överhuvudtaget faktiskt.
Ja. vi får väl se vad som händer helt enkelt. Nu är ju Theo Hernandez första valet och det är ju inte helt orealistiskt heller, som sagt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Någon som har varit misslyckad i sin klubb han har gått till, det är ju Anthony i Manchester United. Han har inte gjort någon glad på något vis. Fick ändå spela här mot Nottingham Forest. Tog väl inte riktigt chansen ändå, kan man säga. Och United vill ju rea bort honom i sommar nu. Sir Jim Ratcliffe, nya delägaren, vill rensa i truppen. Anthony ska bort. Och man är benägen att acceptera ett bud som ger en ganska rejäl minuspruta för dem, så att säga. Att de fattar att vi kommer aldrig få tillbaka de pengarna man la på honom. Det var ett misstag. Nu ska han bort. Vem vill köpa Anthony i det här läget?
Ja, det är ju högst oklart.
Verkligen.
Ja, men alltså, oftast när du har floppat i Premier League så kommer ju ändå en Serie A-klubb knackandes på dörren och tänker, men här finns en spelare man vill ge en ny chans.
Det är ofta en annan profil än Anthony.
det blir ju också. United har inte varit kända för att vara bra på att göra sig med spelare heller. Vi får väl se hur det här går.
Ja, verkligen.
Det är lån någonstans kanske.
Ja.
I första läget i alla fall.
Kan ju bli en ny Jadon Sancho-historia här.
Ja, lite känsla.
Ja, vi får väl se vad allt renderar i. På tal om yttrar så har vi ju en spelare som kommer snacka som ganska mycket i sommar. Är ju Roni Bardghji, den unge svensken i FC Köpenhamn. Han har inte fått spela jättemycket på sista tiden. Alltså, han har inte spelat överhuvudtaget till och med under 2024. Och enligt Fabrizio Romano då, så ska anledningen till det vara att Bardghji inte vill skriva på ett nytt kontrakt. Han har bara 18 månader kvar på sitt kontrakt och flera toppklubbar som följer honom. Och att det här rapporteras är ganska intressant. Och signalerar en viss sak. Och då tar vi faktiskt upp en lyssnarfråga här från Herman Kakansson. Kan inte diskutera Fabrizio avslöjandet att han säljer ut sig till och sitt konto till lag? Och den är tid känt att något förändras med hans konto utan att sätta fingret på det, gör inte rätt att hans neutralitet och trovärdighet helt försvinner. Och det här är ju liksom relaterat till en text i Tipsbladet som pratar om just Roni Bardghji och FC Köpenhamn, där man ganska tydligt ser att jo, men här går han en viss agenda. Och det finns uppgifter på att han även kontaktar klubbar för att liksom, jag kan trissa upp priset på er spelare om ni betalar mig det här och så vidare. Känslan jag får på något sätt är att har inte alla redan förstått att Fabrizio Romano är snarare en silly season influencer än en silly season journalist?
Jo.
Alltså hans Here We Go tweet sponsras av Turkish Airlines.
Det är ju där vi har hamnat med honom liksom. Han gör ju ren och skär reklam för spelare höger och vänster, så att det är klart att det är en liksom rimlig fråga att ställa. Och jag tycker att det är som du säger, han är mer av en influencer nu än någon slags journalist.
Det är viktigt att poängtera att när han säger att saker är klara och någon ska flytta, då finns det en väldigt hög trovärdighet i det. Absolut, och det är ju för att han har de kontakterna. Men mycket av hans kontakter är rena rama agentkontakter. Och det räcker med att titta på att vissa spelare lyfts väldigt ofta när de gör vissa saker liksom. Och det finns en anledning till det. Och det tror jag väl de flesta ändå hoppas jag har koll på att det är så. Så att absolut, neutralitet och att han ska vara liksom, alltså, vad ska man säga, independent journalist, det är nog inte många som tror på idag. Och det är han inte heller.
Nej, verkligen.
Däremot, absolut, ett here we go, det är en trovärdig uppgift i sammanhanget, för han har ju sina kontakter och sin koll, så här.
Ja, man ska ju heller liksom, i allt det här, all den här kritiken, så ska man ju inte klanka ner på Romano. Han är ju fortfarande nummer ett sett över hela världen. Han är ju mest trovärdig när det kommer till det breda spektrum. Men sen är det klart att det finns tyska journalister som är mer trovärdiga i Tyskland och engelska som är, alltså så är det ju, men sett över liksom en helhet så tycker jag väl att han är mest trovärdig
sen,
av alla.
Alltså trovärdig på att uppgifter är korrekta, ja. Sen uppgifterna som väljs att skickas ut, och nu pratar inte jag om Here We Goes till exempel. Nu pratar jag om man bara tar upp Romanos flöde här till exempel. Det har ju varit, det är mer eller mindre ett nyhetsflöde nu för tiden på olika saker som händer om fotboll och så vidare. Men ibland kan det bara från ingenstans, utan att det är aktuellt, komma att ja, men titta på Viktor Gyökeres som gjorde sitt 25:e mål i säsongen. Han har gjort fler än så. Mm. Men flera klubbar följer honom till sommaren. Mm. Och där är det väldigt tydligt. Där finns det någon form av, nu ska vi bygga det här namnet. Nu ska det liksom göras pengar för den här spelaren och så vidare. För det finns ju en tanke där på alla sätt och vis, såklart. Här kom det nyheter till exempel igår om att Per Schurz har skrivit på för en ny agentur. Redo att komma tillbaka från sin korsbandsskada. Mm. Flera klubbar är fortfarande intresserade av honom. Och då är det en påminnelse. Jo, ja, men här är Per Schurz. Marco Ehi gjorde en minor surgery och det gick bra. Borta 68 veckor. Han kommer nog spela lite inför Euro. Ja, Go Ehi uppe på tapeten. Mm. Det finns en sån agenda. Sen absolut att det han rapporterar stämmer ju. Men rent journalistiskt så finns det absolut frågetecken.
Absolut.
Ja. Så är det. Med det sagt så börjar tiden inifrån oss och kanske dags att gå in på lite frågor. Har ni något att säga till om FIFAs nya klubblags-VM-ranking inför klubblags-VM 2025?
Jag har faktiskt inte ens
noterat att det här
har hänt.
De har lagt ut en live tracker på FIFA där man kan följa då vilka som är kvalificerade i det här schabraket nästa år i USA. Där vi då ska ha 32 lag som spelar om en VM-buckla i det här nya klubblags-VM-formatet. Mm. Kan meddela att Malmö FF enligt då FIFA officiellt är det 53:e bästa laget i Europa enligt deras koefficient. Liverpool och Barcelona i dagsläget inte kvalificerade till klubblags-VM. Det är däremot Salzburg. Fråga mig inte exakt hur det går till och det ska vi inte gå in på i närmare detalj här. Det är långt kvar till 2025 trots allt. Lite fler frågor då innan vi stänger ner. Melvin Bäck frågar varför ingen klubb som ringer Inzaghi. Jo, det är nog klubbar som ringer Inzaghi. Mm. Men Inzaghi har fullt upp med att hålla Inter på sin väldigt fina formkurva.
Jag kan lägga till en grej där. Bara att, det har florerat lite citat nu. Som från, det är ganska känt att Inzaghi pratade med Lukaku då, för att försöka övertyga honom om att stanna när han gick till Chelsea. Första vändan då, så att
första
säga.
Vändan, ja.
Precis, inte när han...
alltså när han skulle ta över.
När han, ja, precis, när han såldes då. Precis, när Inzaghi...
Det var samma sommar, ja.
Ja, precis. Om att, liksom, ja visst, du kan gå till Chelsea och tjäna alla de här pengarna, men du kommer aldrig vara kung där på ett sätt som du är i Milano, i Inter, i Italien. Och det är väl det någonting som folk tar fasta vid nu, att om Inzaghi då kan leva som han lär, så att säga. För att Inzaghi kommer inte vara den kungen som han är just nu, inte någon annanstans heller, tror jag inte. Alltså det är, han, går han till England så krävs det liksom så mycket mer prestation i ett första läge för att han ska nå en viss status. Det är så lätt för liksom den engelska publiken att pissa på honom tidigt, tror jag. Liksom så.
Alltså Chelsea är ju inte en tacksam klubb att ta över just nu.
Nej, inte det heller.
Så här, om Liverpool känner för en taktisk revolution och tar in Simone Inzaghi, då förstår jag varför. För han har visat vilken otroligt skicklig tränare han är. Man hade sina frågetecken när de harvade i ligan Inter tidigare, förra säsongen och förra. Och det var ju enda som talade emot Simone Inzaghi första året. Han vinner varenda utlagsmatch som går att vinna i en cup. Han roterar truppen på ett sätt och liksom inkluderar alla spelare på något vis också. Han har energin och passionen. Det han har fått i år, det är att han kan nog bygga ett lag som är stabila på sikt i en liga också, och bara en maskin som trummar på utan att, ja, de förlorade i Coppa Italia, absolut, men de trummar på, de liksom håller ändå, titta på hur de hanterar Atletico-matchen. De är absolut minst lika bra, om inte klart bättre, än det lag som alltså går hela vägen till final och stressar City förra säsongen.
Det är man absolut.
Ja, alltså jag förstår om lag vill ha honom. Det, om man ska bara tänka vart han skulle passat. Alltså om Atletico Madrid skulle göra som Diego Simeone. Mm. Alltså oj, vad bra det hade kunnat bli. om han hade varit intresserad. Men då hade han gjort en sån här Simeone-resa själv då i sånt fall. Vi tar lite Chelsea-frågor också. Hampus frågar: Gallagher har ju verkligen gjort det bra på senaste. Är ju dock fortsatt en av få man kan sälja för att få böckerna att se lite gladare ut. Med vilken peng skulle ni säga att det är värt att sälja Conor Gallagher? Halv miljard.
Du tycker att det är...
Ja, alltså de måste ju sälja något. De sitter ju i den sitsen. Vad ska de göra då liksom?
Ja, nej, absolut. Det är ju en sista man satt sig i själva, och Gallagher är väl liksom den sista, nej inte riktigt sista, men han är väl den närmsta att bli såld liksom, som är egenfostrad och så. Sen finns väl Colwill där också som
PSG vill ha.
Ja, exakt, som har ryktats lite här och var. Men nej, det är klart att priset man behöver vara ganska hög, för att han är någonstans som stommen i gamla Chelsea. Alltså han var inte en del av gamla Chelsea, men han är Chelsea liksom, han är Chelsea personifierat. Han behöver vara kvar för att det ska finnas någon slags identitet i det här laget. Och
ja, det är hellre sålt Colwill.
Ja, jag med, mycket hellre.
Hellre sålt Colwill. Du har ganska, jag tycker ändå att många ifrågasätter att de behöver ny mittback och sånt, men alltså Disasi har inte varit dålig.
Nej.
Badiachil har varit skadad. Fofana är skadad. Mm. Du har värvat massa unga franska försvarare som håller landslagsklass, som absolut kan bli bärande på sikt. Sen, vem ska vara den ledande gestalten i det här försvaret? Det vet jag inte riktigt, för Thiago Silva har på något sätt varit det.
Mm.
Men jag håller med. Gallagher tycker jag man ska hålla väldigt hårt i.
Ja, jag tycker att man ska sälja Reece James också. För där kan man få ut ganska mycket pengar, tror jag, från någon naiv klubb som tror att han kommer gå skadefri om han byter miljö.
Real Madrid.
Ja. Nej, men så jag menar, jag tycker man ska sälja honom, för Gustav har gjort det fruktansvärt bra och liksom var redan innan han kom till Chelsea en spelare som, då tänkte man att okej, ska han bara sätta sig bakom och aldrig få se dagens ljus? Men nu har han fått se dagens ljus och han gör det fruktansvärt bra, och Reece James är ständigt skadad, hade varit väldigt bra för böckerna. Jag tycker att man ska sälja honom för Conor Gallagher.
Om intresset finns från någon klubb och du faktiskt kan få pengar för honom.
Men om han är hel när transferfönstret drar igång, då kommer det finnas intresse.
Ja. Problemet, alltså just Gallagher är ju för att det är en spelare som klubbar är intresserad av.
Ja.
Det är därför det snackas så mycket om honom också.
Jo.
Och sen är det sorgligt att man hamnat i sits där egna produkter ses som någon sorts handelsvara snarare än en liksom bärande spelare i laget.
Mm.
Det tycker jag faktiskt. Ja, Liverpool har det ju bra om de skulle hamna i FFP-problem i alla fall. Ja. Så kan de peka på alla möjliga spelare med FA-cup-meriter och skicka dem till Bournemouth och Stoke och allt vad det är för 20 miljoner pund styck.
Mm.
I framtiden.
Verkligen.
Det är inte som att här, Dance och hela gäng där, de kommer att bli etablerade A-lagsspelare på sikt. Liksom, men,
det är en egenskap de har, Liverpool-fansen egentligen, att de, så fort det kommer upp en junior så är han liksom värd 50 miljoner pund.
Nej, alltså, men de får ju pengarna för det varje gång.
Ja, men det är, jag tror fansen ligger mycket bakom där. Alltså, ja, för sättet som de här juniorerna...
Det är unikt, verkligen.
Ja, men, ja, jo, men det tycker jag. De, alltså... Så mycket som Liverpool junisar blir hypade, det blir väldigt sällan andra klubbars junisar hypade.
Ja, men Liverpool är ju en klubb som är ingen annan. Det är ju den.
Så är det.
Nej, men nu har det ju ganska många junisar att hypa, så att säga. Sen tycker jag det är jätteimponerande sättet de gör när pappa Van Dijk får ihop det laget och de gör det de gör i. Mm. Absolut. Att de avfärdar Southampton är en sak, med vinnande ligacupfinalen mot Chelsea också. Det är otroligt starkt.
Ja, det är väldigt starkt. Väldigt starkt.
Och imponerande hur lätt de är kommer in i Klopp-system. Det är väl det man framförallt liksom fascineras av, tycker jag.
Mm.
Sen så absolut, jag ser det inte omöjligt att Bournemouth eller Southampton köper Hayden Dance för 20 miljoner pund till sommaren.
Mm.
Alltså, vi har sett det förr.
Ja, verkligen.
Solanke blev ju bra till slut. Så att man skrattade åt den här podden. Får jag fortfarande höra ibland från Frida Fagerlund. Om att vi hånade Solanke-värvningen och hur bra den blev till slut för Bournemouth. Inte lika misslyckad som Jordan Ibe. En fråga till, vi tar faktiskt en fråga till här från, eller vi tar en Hammers-fråga, för Albin Forsberg har smugit in en, eller alltså, fortsätter smyga in Hammers-frågor. Antonio ser uppgiven och ointresserad ut. Är Bowen svaret på anfallsfrågan i West Ham, eller behöver man öppna plånboken för en målspruta i sommar? I så fall vem?
Ja, nyligen nämnda Dominic Solanke ska ju finnas på radarn. Men
Hayden Dance också.
Ja, nej. Nej, men här och nu så är det väl svaret, så länge han har Kudus och Paquetá bredvid sig. Jag menar, Paquetá har varit skadad egentligen hela kalenderåret och då har spelet sett fullständigt bedrövligt ut. Han är tillbaka senast och då är West Ham 4 mål och ser ut som ett helt annat lag. Så att mycket hänger ju på om Paquetá är kvar, för att om han inte är kvar, ja, då måste man ha in någon annan där fram, för att han är så liksom bärande till det här laget på alla delar egentligen. Han är bärande på mittfältet, han är bärande i anfallet. Så att om vi liksom utgår från att Paquetá säljs, då tror jag att man måste ha in en striker, och då tror jag att Dominic Solanke kan ligga ganska bra till där.
Måste också rätta mig själv. Jaden och inte Hayden Dance. Jag tror jag sa det tidigare i podden. Ja. Men jag började tänka på Hayden Christensen av någon anledning, antar jag. Om ni minns de gamla Star Wars-filmerna.
Tänk på Isaac Hayden bara.
Nej, för Hayden kanske man tänker, det är kanske mer relevant för den här podden. Noterade att Hayden Christensen har inte fyllt 42 för övrigt också. Var en sån sak. Kanske man trodde han var till och med ännu äldre. Mm. Vilka filmer det var.
ja, just det.
Den här 1-2-3-trilogin alltså med Anakin Skywalker där. Nej, nu ska jag inte gå in på någon Star Wars sidospår. Vi tar en fråga från Melvin Beck här till om Chelsea faktiskt, för den är intressant att besvara. Är det någon spelare i Chelsea som har ökat och behållit sitt värde sedan Todd Bowley tog över klubben? Palmer och Enzo, frågetecken. Enzo har inte gjort det.
Nej, Enzo har inte gjort det. Palmer har definitivt gjort det.
Palmer har dubblat det, minst. Jag skulle väl säga utifrån vad de har värvat dem för att...
Det är knappt om man kommer ihåg de här summorna vad spelare har värvats för.
Alltså Madueke och Nico Jackson kostar inte för mycket.
Nej.
Och jag tror att de absolut, om de skulle vara till salu, att man skulle kunna få tillbaka pengarna för dem.
Mm. Malogusto.
Absolut. Malogusto, absolut.
Petrovic.
Petrovic, absolut. Conor Gallagher. Har ju väl ökat värdet senaste tiden han har spelat där. Är det någon annan som har gjort det? Frågan. Robert Sanchez har inte gjort det.
Nej, Caicedo blir svår att argumentera för. Han gjorde en ny...
Alltså, det är ju överpris från början.
Ja, det var ingen vacker insats från honom igår heller, tycker jag inte.
Alltså, han gjorde väl vissa saker rätt, tycker jag ändå. Liksom, han har ju kvalitet och talang, men det är också så att många ställer sig blind på en fantastisk säsong i Brighton. Mm. Det är ju faktiskt så.
Många ställer sig också blind på en prislapp. Alltså, Caicedo är ju inte en spelare som är värd så mycket pengar.
Men det var han ju inte från början. Han hade en säsongs erfarenhet.
När han väl har värvats för den summan, då förväntar sig folk att okej, men här kommer en riktig star player.
Jo, men det är det här som är problemet med alla Chelseas värvningar, att de värvar ju spelare som ska bli där på sikt, som har potentialen att bli där på sikt. Men då måste de också ha en miljö de kan utvecklas till att bli där på sikt. Jag tror absolut att Moises Caicedo och Enzo Fernandez kan växa till miljardspelare på ett mittfält där de får spela ihop sig, lära känna varandra. De har ju otrolig talangfullhet båda två. Mm. Otrolig fallenhet för det de är bra på. Mikhailo Mudryk är ett bra exempel också, men han får ju aldrig någon kontinuitet i spelet. Liksom. Han får ju aldrig kontinuerligt spela. Nu gjorde han bra, tyckte jag, senast mot Leeds också. Det
kom väl uppgifter här igår om att först och främst kom det uppgifter om att han ska ha liksom varit i tårar och försökt övertala Arsenal att snälla värva mig, det måste gå att lösa på något sätt när den affären
han flörtade en del med Arsenal där fönstret.
Ja, det gjorde han verkligen, men det ska också finnas uppgifter om att Arsenal inte ser den övergången som helt omöjlig att liksom och det är så här, man kan ju skratta åt Modric, men stundtals så visar han ju upp precis den briljansen som han värvades in för. Och jag tror inte det är helt fel att gå på det spåret. Det är uppenbart att han behöver ett miljöbyte redan nu, men jag tror inte det är helt fel.
Chelsea kommer ju aldrig släppa honom för mindre än vad de köpte honom för.
Ja, det ska man inte
lägga de pengarna på Mikhailo Mudryk i det här läget.
Nej, men det ska man ska inte utesluta att Chelsea vill släppa Mudryk redan.
Alltså, är det århundradets floppvärvning om de ska liksom först slår Arsenal på näsan med den värvningen? Han gör inte så många glad den tiden i Chelsea. Reas tillbaka då ändå till Arsenal där han plötsligt briljerar efter då den grund och lärdom man har fått i Chelsea och blir liksom en av Premier Leagues bästa yttrar. Framtidsscenario har ni där. Nej, med det sagt har det blivit dags att runda av dagens avsnitt av Sillypodden. Tyvärr får väl tacka dig också, Kasper.
Så är det, sista podden.
Nya äventyr som väntar för din del.
Så är det.
Jättekul att ha med dig här.
Ja, kul att ha varit med.
Tycker jag, Jakob, vi ses igen här däremot. Och lyssnarna, vi hoppas att vi hör er igen, eller att ni hör oss igen snart. Nu gör ni nästa vecka om ni är med då också. Ha det gott, hej då.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuels.
Even on a budget? Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Done.